Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Välkomna
till Plugg 26 plus. Och nu är vi tillbaka i en studio, vilket känns väldigt skönt.
Det är jättehärligt och inte behöva göra det på distans, och för mitt ljud blir ju jättedåligt.
Ja, det var faktiskt ingen höjd där.
Jättedåligt. Skäms för det.
Ja. Men nu är det bra ljud på oss alla.
Ja, nu är det bra ljud på oss alla.
Och idag ska vi ju prata om någonting som vi ändå har velat prata om ganska länge, ja. Eller hur?
Ja, och som vi vet väldigt lite om, ja. Men som vi har funderat mycket på.
Precis. Ja. Vi ska ju prata med en doktorand.
Jajamän.
Och du kan ju få presentera dig själv.
Ja, hallå.
Hej.
Hej. Mitt namn är Rosa Dannenberg. Jag är doktorand på KTH inom... institutionen samhällsplanering och miljö. Jättekul att vara med ikväll.
Ja, det är så kul att du är här. Ja. Och jag känner nu att jag redan är på väg att nästan hoppa över det som jag alltid hoppar över.
Det är så många frågor,
men nu ska jag stanna upp. Och för att lära känna dig lite så vill vi ju höra ditt bästa och ditt värsta studieminne helt enkelt.
Svår fråga. Jag tänkte börja med den bästa. Det var nog när Sharon Zukin blev inbjuden av min professor att ge en föreläsning. Hon är väldigt känd inom ämnet, liksom sociologi, urban sociology. Och hon har gjort liknande forskning som jag gör. Så vi åkte ut i stan och kollade på min case study. Och det var väldigt kul att gå igenom Hornsgatan och kolla på alla liksom, små butiker och prata lite liksom, vad hände här, och se det genom hennes ögon. Det var väldigt avgivande. Och sämsta var, jag pratar bara om min doktorandsperiod, att sitta sena kvällar på kontoret och jobba med min jättestor Excel-fil. Jättetråkigt. Och inte förklarade. Och liksom, vad håller jag på med? Vad är det här? Och ingen aning om det kommer att visa någonting. Men ja. Det är min sämsta.
Så här, ja. Man får trägla sig igenom bara.
Ja.
Och fortsätta.
Ja, precis. Och bara anta att det här del, liksom, det här är bara en fas.
Hur många sådana kvällar var det, om man får fråga?
Jättemånga. Jag har ingen aning. Det var lite för många.
Du slutade räkna någonstans.
Ja,
kanske.
Precis. Alltså, jag minns en period, det var liksom i maj och juni. Då var det väldigt, det blev nästan lite nostalgik. Att det var fortfarande ljust. Och sen var det liksom jättefin bike ride home. Och bara liksom, yes, det är mitt liv just nu.
Fint. Spännande. Men hur såg din väg till, vad säger man, doktorandskapet ut?
Doktorerandet
ut.
Ja, kanske det.
Hur har du kommit dit? så att säga.
Just det, det var ingenting som jag hade planerat. Nej, eller det var ingen ambition när jag pluggade mitt master.
Mm.
Men jag började med mitt master på KTH
mm.
i 2013. Det var Sustainable Urban Planning and Design.
Mm.
Så det var 2 år. Och sen skulle jag starta ett företag med ett holländskt företag. Och jag kom på redan liksom väldigt snabbt att det skulle ta, att det går långsamt liksom.
Mm.
För att planeringsämnet eller disciplinen är driven av, eller väldigt liksom governmental.
Mm.
Från början. Så om man vill tränga in sig
mm.
Blir det svårt. För att mm. alla har avtal och det mm. handlar liksom om stora bolag. Mm. Och att komma in som en enskild person är det väldigt svårt. Så mm. jag tänkte, min strategi var ändå att ta med ett holländskt företag som var redan established.
Mm.
Men ändå blev det liksom, det gick för långsamt för min liksom driv mm. som jag hade. Så tänkte jag också fördjupa mina kunskaper. För jag pluggade något annat innan jag började med stadsplanering. Vilket var Organization Science and Public Administration.
Okay.
Så det handlar mycket om liksom, hur tar man beslut, hur ser samhället ut, vilken aktörer finns och hur liksom, skapar policy och sånt. Och så jag tänkte jag, men gud, vad tråkigt. och man kan det lätt liksom tillämpa på stadsplanering eller så staden mm. i sig. Så det var därför jag började med stadsplanering. Eller så mm. blev fascinerad av städer och blev nyfiken på hur man liksom planerar städer. Mm. Varför de ser ut som de ser ut. Liksom. Och sen, just det, så jag hade bara haft liksom 2 år masterprogrammet inom stadsplanering. Jag hade aldrig liksom läst en artikel tidigare. Mm. Så det var lite, ja, det var utmanande först. Men så jag var väldigt nyfiken av liksom lära mig mer och sånt. Så då tänkte jag, men kul, jag ska börja med en doktorandstudie.
Mm.
Och så får företaget växa parallellt.
Mm.
Så det var tanken. Mm.
Mm. Men hur lång tid gick det mellan mastern och innan du började på att doktorera då?
Just det, det var 1 år, tror jag. Mm.
Mm. Hur var det då att komma tillbaka till KTH?
Ja, eller så, man kommer in på en andra sidan av universitetet.
Mm.
Så man känner sig inte längre student. För att man får kontor och man är liksom del av alla lärare som man har haft under sin liksom masterperiod.
Mm.
Så då var det så, aha, så här liksom fungerar det liksom behind the scenes. kändes lite så.
Mm.
Men jag hade, när jag började med företaget så hade jag mitt arbetsplats på också på KTH, Open Lab. Så mm. jag var ändå ofta liksom kring KTH. Så jag har varit där nu i mer än 7 år. Mm. Ganska trött på KTH, måste jag säga. Ja.
Var du också i samma hus? Eller nej. I olika byggnader? Ah, skönt,
olika byggnader i alla fall, ja.
Ja, jag går ju förbi där varje dag.
Ja.
Och så tänker jag, undrar vad de här människorna gör för någonting. Det syns mm. ju vilka vi är som går på Dans- och cirkushögskolan. Vi som kommer med så här konstiga, vi har mycket färgglada kläder och sen så är det vi som har så här konstiga saker med oss. Man ser ju på en cirkusperson direkt för att de har så här jongleringskäglor i väskan eller något stort hjul. Eller något.
Tänk om det är någon på KTH som ska undersöka jonglering och hjul, det vet jag inte.
Kanske.
Mm.
Men berätta mer om det, hur det var liksom komma in på andra sidan. För nu sitter jag och börjar se framför mig hur det skulle vara att komma liksom tillbaka till min studieplats. Som, mm. ja, och var liksom, inte var student. Hur var det?
Ja, man sitter bland sina lärare.
Mm.
Och man, ja, så har jag också ett kontor. Jag tyckte det var skittråkigt. Liksom kontor och dator och en så stol och kaffemaskin. Mm. Liksom det värsta som man, jag kunde tänka mig. Och liksom att komma där varje dag. Att komma hit liksom.
Mm.
Mm. Och sen liksom gå hem när det kändes mig som en... Det var lite... Ja, det behövde jag vana mig till. Men annars... Ja, då är det också frågan, aha, så vad gör man egentligen? Vad ska jag börja med? Hur kommer det se ut? Vad ska jag doktorera om? Liksom, vad blir min forskning och fokus? Och jag tror att det tar väldigt lång tid för att fatta det faktiskt. För det är ingen som säger till. Ja, men det här det ser ut så här.
Mm.
Liksom, även nu när jag pratar med liksom yngre doktorander som har börjat liksom senare än jag. Vi alla håller på med samma sak. Vad gör vi? Hur ska det till? Vad måste man göra egentligen? Så det är jätteförvirrande. Och det hade frustrerat mig väldigt mycket i början av att alla liksom kämpar med samma grej. Och alla har gjort det innan. Mm. Så det är jättekonstigt att det inte finns mer liksom struktur i det.
Mm. Men hur gjorde du då när du kom dit? Hur såg liksom de första veckorna ut?
En bra fråga. Det är 4,5 år sedan. Ja. Men det var väl liksom bestämma om mitt ämne. Och jag pratade med min professor. Och han som jag delade kontor med. Och projektmanager som gjorde finansiering till min studie.
Mm.
Och han hade jättespännande förslag. Och så jag kunde se liksom hur olika intressen som jag redan hade passade in liksom. Och det var, och så han visade mig lite, liksom han guidade mig. Ja, men läs det här, så började jag läsa. Och så började ta kurser. Men det kändes väldigt, liksom, ja men du kan ta det här kurs. Utan att veta liksom, men hur bestämmer man, är det bara så att hock liksom? Ja, man tar en kurs här och en kurs där. Ingen aning. Så det blev mer. Och sen ska man skriva. Oftast blir det så att man skriver ett förslag. Liksom en proposal. Som beskriver problemet. Research questions. Teorier, metoder. Och därifrån ska man bygga på. Liksom. Och så börjar man. Så det finns två olika typer av handlingen. En är en monograf. Man skriver liksom en stor bok. Och den andra som jag gör är som heter compilation thesis. Så man, för att kunna disputera behöver man skriva 4 artiklar och en kappa. Och kappa är liksom en cover essay som binder alltihop.
Okay.
Och så 4 artiklar behöver publishable, som är lite liksom vague. Mm. Men, och då kan man liksom börja tänka, okej, men det här artikeln, den första kommer att handla om det här.
Mm.
Och i det här liksom tidsperiod. Och sen ska man börja med den andra och sånt. Men det är väldigt uppe till varenda person.
Mm.
Och man har en bra handledare. Så han leder den liksom på riktigt och hjälper till.
Mm.
Men oftast är det en handledare som är liksom, I mean, you do your thing.
Mm.
Och om du har frågor så fråg mig. Liksom.
Mm.
Mm.
Oh, wow. Men ja, det låter ju som att det är verkligen så här frihet under ansvar typ.
Fantastiskt.
Ja.
det är jättejobbigt.
Ja.
Att man känner... Man känner en skuld liksom varje dag. Ja, oh, men jag måste göra mer. Och det finns förväntningar på mig. Men man måste motivera sig själv. varje dag och få disciplin och hitta disciplin och ta fram och man tänker väldigt mycket och det syns inte.
Mm.
Så det känns som att jag har inte gjort någonting fast man har jobbat väldigt mycket i huvudet fast det syns inte.
Mm.
Så det känns så det är liksom det är nog största problem liksom kring doktorander att alla känner sig skuldig.
Mm.
Det är jättetråkigt.
Ja, för att det inte räcker till och med att man gör tankearbetet. Det känns som att man alltid måste komma fram med något.
Ja.
Eller presentera något.
Mm. Mm. Ja. Liksom, vad har jag gjort idag? Liksom.
Mm.
Eller så, man skulle vilja liksom skriva 3 timmar och så, eller 2 timmar och sen läsa 2 timmar och sen att vara produktiv liksom hela tiden. Men ja. Man är inte det.
Mm.
Och det är något som varje person måste upptäcka. Liksom, vad är min stil? Liksom, var, hur är jag produktiv? I vilka timmar på dagen?
Mm.
Och vad fungerar för mig?
Mm.
För det känns lite som att det är maraton. Mm. Liksom, man måste hålla på. Man måste ha liksom, andning i 5 år. Så inte bara liksom för ett år. Så även om man inte, om man har en vecka och får ingenting gjort. Då har man ändå liksom tänkt på saker och återhämtat sig. För att kunna vara produktiv resten av året. Liksom, och resten av hela.
5 år är ju ändå väldigt lång tid att skulle hålla på med ett och samma projekt, tänker jag.
Ja, verkligen.
Det är det faktiskt.
Men de här artiklarna, alltså hur långa är de? För när jag tänker artikel, så, men jag är ju liksom nyhetsjournalist. Så då tänker jag är van att en artikel inte är så... Men jag gissar att vi pratar ganska många sidor per artikel här.
Ja, det är det faktiskt. Men det skiljer också.
Mm.
Så nu kommer jag att skriva någonting som är bestämt mellan 6000 och 8000 ord.
Mm.
Vilket är inte så långt. Men det finns också krav på 15 000 ord.
Mm.
Men ändå måste det finnas. Så det handlar för mig inte alls så mycket om antalet ord. Det handlar mer om liksom, aha, man måste ha en väldigt bra argumentation.
Mm.
Och empirics, liksom data. Så om man, det är liksom viktigaste. Sen kan man skriva liksom hur som helst. Om det. Det blir ännu svårare att skriva mindre oftast. Mm.
Ja, när man först har liksom samlat in allt materialet så att förvalta det måste vara svårt.
Mm. Mm.
Men hur lång tid tog det innan du liksom hade bestämt så här, men det är det här jag ska forska på, det här är min problemställning. Alltså den processen, hur lång tid tog det?
Mm. Kanske mellan 6 och 8 månader.
Mm.
Ja. Det låter väldigt långt.
Men när den bestämmer sig för att doktorera, jag antar att det är någonting som en måste ansöka om. Ja.
Ja.
Har man då någon sån här grund, ska man säga, pitch att så här, jag vill typ doktorera i det här. Eller är det typ att man, eller att en söker och säger att det här är jag pluggat innan. Och så här, ta med mig typ.
Alltså ibland på... det är lite olika på olika universitet. Så ibland måste man komma med liksom en full proposal.
Ah, okay.
Och det tar typ tar jättemycket. Så om man vill doktorera på ett visst universitet så måste man liksom jobba väldigt hårt för att komma in. Men på KTH måste man ha liksom en riktning, liksom
ett intresseområde.
Ett intresse. Ja, precis. Ja. Och det var tydligt att min professor nu, så han skulle börja med ett centrum, ett forskningscentrum om public space.
Mm.
Och jag var väldigt intresserad i att fortsätta med public space.
Mm.
För det var det jag jobbade med företaget. Så det passade väldigt bra ihop liksom.
Mm.
Men jag behövde inte skriva en proposal innan det.
Mm. Wow, en helt ny värld, känner jag.
Verkligen.
Lite overwhelming.
Jag försöker verkligen sätta mig in i liksom det här långa tidsperspektivet. Alltså det måste vara så svårt att ha en överblick. Alltså när du börjar och tänker så här, här ska jag vara om 5 år. Hur förhåller man sig till det?
Ingen aning. Eller så jag skulle egentligen börja med en licentiat som är 2 år.
Mm.
Och sen för att, men det blir 2,5 år. För att det funkar så på KTH att man kan jobba 20% av sin tid för universitetet.
Mm.
Så man undervisar, han leder, jobbar med forskningsprojekt och sånt. Så det dröjer ut tiden lite. Vilket är bra för doktorander, för att ibland behöver vissa saker bara tid. Mm. Om man liksom skulle inte liksom timmar, men mer liksom med flera veckor. Att forskningen blir 5 år istället för 4 år.
Mm.
Just det, så licentiaten skulle vara 2,5 år. Och sen behövde jag bestämma mig om jag skulle fortsätta med att få liksom en doktorand.
Mm.
Som skulle vara 5 år. Och så tänkte jag, men jag är ändå liksom på väg. Och en licentiat är nästan ingenting. Eller så man har man är inte PhD. Man har en licentiat som är inte så känt internationellt.
Mm.
Och sen, jag visste inte riktigt vad jag skulle göra annars.
Mm.
Det är inte bästa liksom, motivation. Mm. Men det var mer, liksom, jag tror att jag har bättre koll på vad jag skulle vilja göra efter 5 år.
Mm.
Och jag tyckte det var jättemycket i mitt ämne att forska och göra. Så det kändes lite dumt att bara ta den liksom 2,5 år licensiat. Mm. Så då blev det liksom lite uppdelat. Ja.
Jag kan tänka mig också att så här, ibland så kanske en vet typ vad en vill göra eller ta reda på det, så finns det något arbete som behövs göras innan för att kunna komma till det som egentligen intresserar en.
Mm.
Och att så här, ja men då kan jag lika gärna göra det arbetet så att vi kan komma dit sen. Liksom. Och göra det i ett sånt format istället.
Det kändes faktiskt att jag ville liksom nästan hoppa till slutsatsen redan i början.
Mm.
Ja men vi vet ju all det här.
Mm.
Och sen kom mitt handledare. Han var nej, du behöver det. Skriva om det, visa det.
Mm.
Argue for it.
Mm.
Och sen kan man hoppa det. Mm. Vi bara, åh gud, vad tråkigt. Det tar så lång tid. Och vi alla vet liksom.
Mm.
Det är ju uppenbart. Ska vi, okej. Okay. Det funkar så, okej.
Då gör vi det.
Ja.
Vad är dina forskningsfrågor? Eller vad är det du undersöker? Hur ser det ut?
Ja, det är lättare att börja med vad jag undersöker än frågorna.
Ja, börja där.
Den förändrar hela tiden, så jag har ingen koll på vad de är nu. De har skrivit ner någonstans. Men vad jag undersöker är hur gatorna förändrar. Och det är väldigt brett. Men jag kollar på gatorna. Gator som offentliga rum. Och det hänger ju upp väldigt mycket med bottenvåningar. Så man kollar på liksom en levande stadsgata. Har de jättemånga butiker, restauranger och sånt. Men en sån gata är väldigt viktig för att social mötesplats, ekonomiskt mötesplats, trafik, liksom tillgänglighet, men också karaktär och identitet, sociala sammanhang och gemenskap och allt sånt. Men de butikerna och restauranger, den förändrar hela tiden.
Mm.
Och liksom forskning visar mest från the UK liksom the death of the high street, att liksom eller så i Sverige kallas man det för butiksdöden. Så jag har försökt kolla, är det samma trender, är det samma fenomen som håller på i Stockholm på storgatorna eller stadsgator.
Och är det?
Ja, på viss sätt. Alltså inte. Jag kom på nu att det är mer retail gentrification än butiksdöden på gatorna som jag kollar på. Så det är 4 gator i stan. Hundsgatan, Hantverkargatan, Odengatan och Götgatan. Och jag började med de första 3. Och då använde jag Google Street View för att kolla tillbaka vad typ av butiker fanns det då. Så man kan gå in på Street View och sen gå tillbaka i tiden. Jätteroligt. Så det gjorde jag. Och sen gjorde jag mycket statistiska, jag nämnde förut, eller så innan, att jag hade en jättestor Excel-fil. Och det är det. Hur det har förändrat. Och det visar att det finns inte så mycket tomma lokaler. Så det är väldigt bra på, liksom, på ena sidan. Men så samtidigt visar det att i 10 års tid har 1 av 2 bytits. Så det är väldigt snabb förvandling. Och det visar att det kommer mer tjänster. Och de gamla produktbutiker, liksom skor, skobutik, klädbutik, liksom som är väldigt vanligt, de håller på att försvinna. Och så det ger någon, liksom det skapas en ny form av identitet och karaktär. Och istället kommer det mer sushi-restauranger, healthy, conscious design grejer liksom, eller särskilda produkter, liksom sofa store eller pen store. Och det ses som en framsteg egentligen. Men det är det för dem som har nyligen flyttat in, som har pengar, som har råd med att liksom köpa sådana saker och ha en sån livsstil. Men de som liksom som bodde där förut har liksom inga värde av en ny whatever healthy raw food store grej. Så det är lite, det är mest det som jag ser, att det är största förändring. Och det höjer priser väldigt mycket för att det blir mer attraktivt. Så bostadspriser går upp, men så går hyran också upp. Så blir det ännu svårare för de småföretagarna att, att liksom överleva, att bli kvar. Så vi kan förvänta oss liksom en gata som är mer, som har mer kedjor, som är mer liksom upscaling, kan man säga. Liksom fina, liksom stylish butiker som har egentligen inte så mycket värde om man verkligen liksom behöver något.
Det var typ min nästa fråga. Så här, syns det också då att det blir mer samma typer av, samma butiker på flera gator? För jag, min första tanke var att så här, ja, och sen så det lokala kaféet stänger ner och så kommer det någon stor kedja. Och bor, eller vad säger jag, men tar den lokalen istället. För att det är det som jag helt spontant har sett i min egen reflektion. Men
det är faktiskt så, Och på gatorna som jag kollar på var det mer liksom lokala kedjor som är bara inom Stockholm. Som sprider sig på olika, liksom, i olika stadsdelar. Och så blir varje stadsdel mer liknande varandra. Typ liksom Il Café eller Mahallo eller så Fabrik. Jag vet inte om Fabrik är faktiskt större än Stockholm. Men liksom sådana grejer som man som känns liksom lokalt, men det blir ändå lite liksom samma sak, homogen.
Exakt. Jag tänkte också på Joe and the Juice. Och Espresso House.
Typ. Ja, precis så. Men ändå på gatorna som vi kollar på finns inte så många kedjor. Och de växer lite, liksom det ökar lite liksom antalet. Men det är inte så stort. Liksom hälften är fortfarande små butiker. Och jag kom på, Alltså jag kollade också på storleken av lokaler.
Mm.
Att de små butiker sitter i små lokaler.
Mm.
Och det låter lite liksom självklart.
Mm.
Men det betyder att de små lokaler ger möjlighet för att ha mindre hyror.
Mm.
Och så det är lätt liksom att börja med. Om jag hyr liksom en mindre lokal. Och så kan jag väl se om det liksom går bra eller inte. Eller om det går bra så kan jag flytta till en större lokal. Eller om det inte går bra liksom flytta någon annanstans.
Mm.
Och oftast är det så att kedjor inte flyttar in i mindre lokaler.
Mm.
Så storleken av lokalen är någon form av skydd. För att liksom hålla bort stora kedjor.
Mm.
Så kanske för att det finns så mycket liksom stora eller så mindre lokaler.
Mm.
Det finns ju fortfarande en bra klimat eller så ekosystem för små butiker.
Mm.
Men vad jag ser i den nya stadsdelen är alla butiker så skitstora.
Mm.
Så det är såklart liksom att det kommer kedjor som kommer flytta in.
Mm.
Som ger liksom ingen liksom form av liksom atmosfär eller något. Eller det blir ingen kul för att åka dit. Liksom.
Mm.
Jag skulle inte åka till Liljeholmen för liksom, vad ska jag göra där? Men jag åker gärna till Hornsgatan för att det finns små butiker.
Mm.
Som ger något, liksom, något annat.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Not liksom ge en överraskning eller så.
En annan upplevelse.
Men när du sitter då med dina Excel-fil, alltså hur jobbar du rent praktiskt med den här informationen?
Mm. Bra fråga. Alltså jag har bara bestämt mig för att göra statistisk analys. Jag vet inte varför, det är skittråkigt. Men det är väldigt... jag tror att jag bara liksom följer det som jag tycker är bäst. Och man ifrågasätter sig själv hela tiden. Varför gör jag det här? Skulle jag inte göra det här? Så läser man en artikel och tänker, men jag borde göra det här. Ja, men jag är redan bestämt där, så jag är redan på väg. Så jag ska inte byta ny eller ska jag göra det ändå? Det är mer liksom mest praktiskt är det med det. Att jag diskuterar med mig själv jättemycket.
Mm.
Men så måste man liksom vara lite bestämd också.
Mm.
Att nej, men jag ska göra det här. Liksom. Och sen är det så att läsa och skriva samtidigt. Eller läsa mycket. Eller göra statistisk analys och sen skriva upp sina resultat och skicka det in. Så det är liksom mer som jag börjat se det som jag är projektmanager av mitt eget projekt. Och det finns olika delar. som ju skrev liksom läsa, kolla upp litteratur, liksom följa de nyaste artiklar som har blivit publicerat, följa online seminars, liksom försöka nätverka lite, försöka gå till mina gator för att kolla om de har förändrats eller så behålla liksom någon form av liksom relation med dem. Och att skriva artiklar, typ så.
Mm.
Jättemycket samtidigt, så man måste dela in sin tid och det är bra.
Ja, hur gör du då då?
Alltså, grejen var att jag jobbade för mycket i början. För att jag hade inga koll vad min, liksom, mitt sätt var att kunna jobba. Så jag jobbade bara väldigt mycket. Så tänkte jag, ja, men då kommer det gå på bra. Och det var inte så. Så jag jobbade också med studenter, så jag undervisade. Och det var jättekul. Det var liksom det mest, det där när man har faktiskt lite utbyte. Så annars är det väldigt ensam. Men så jag blev, jag gick in i väggen, så jag blev, jag fick utmattningssyndrom och var redan deprimerad för en lång period och det visste jag inte. Eller så jag hade inga koll på mig själv längre. Så jag var helt inne liksom i att klara det här. Och det var jättetråkigt.
Men vad var det som hjälpte dig sen att fördela tiden och hur gör du nu för att det ska fortsätta vara bra?
Så nu, i alla fall inte för mycket press på mig själv, men också att allting liksom inom akademin tar mycket längre tid. Så jag var van med att jobba i projekt och så tänker man, men nu ska jag skriva det här, det tar 3 timmar. Och så när man gör det akademiskt så tar det dubbelt så många timmar. Äntligen har man ingen koll på hur långt någonting kommer att ta. Och det är jättesvårt. Men jag hade bara, jag vet inte, liksom jobba på. Och känna efter liksom min kropp. Orkar jag? Liksom hur känner jag mig? Och jag är fortfarande liksom känsla om att jag liksom I'm way behind. Men jag har också byggt upp förtroende, men det kommer att gå bra. Jag har liksom bra liksom mina tankar och liksom riktningen eller så vad jag gör är liksom bra. Så liksom grunden av min forskning är bra. Tycker jag.
Ja.
Hoppas jag.
Det tycker jag att det får man säga. Att så här, det här har jag gjort bra. Ja. Och så var nöjd med det.
Ja, precis. Så det kommer nog gå bra. Hur som helst.
Ja. Men jag tänkte på det du sa om att det är ganska ensamt. Alltså hur är det? För men när man studerar, då har man ju i alla fall liksom sin klass och ett gemenskap i att det finns andra som jobbar med samma sak som jag. Hur har du liksom, är det andra doktorander som du kan bolla med eller hur ser det ut?
Ja, tyvärr inte. Eller så om man tänker liksom rätt romantiskt på det. Eller liksom, men alla gör sina doktorander och man liksom samma liksom snackar om vad man har och utbyte och allt sånt. Men det händer inte faktiskt. Praktiskt. Alla har sina eget projekt. Och så man liksom, det är för mycket. Eller så om vi skulle snacka om min forskning så skulle en annan person skulle säga, men varför har du valt det här då? Och jag bara, men gud, det har jag liksom bestämt för ett år sedan, kan vi hoppa över det? Så det blir lite så att, men jag vill faktiskt inte diskutera med någon som har olika syn på vissa saker, för det händer liksom, man blir mer och mer väldigt liksom specifik. Och så jag har liksom, jag vill inte ens liksom, en sån känsla får jag.
Att det blir för svårt typ att få någon annan att sätta sig in i det stora materialet. Ja. Så därför så är det nästan lättare att låta bli. Förstår jag rätt?
Ja, precis. Ja.
Men
jag brukar ha alltså ta några studenter som jag handleder master, som skriver sina master thesis.
Mm-hmm.
Och så jag är väldigt liksom strikt. Ja, men du kommer att jobba med det här.
Ja.
Bara för mig, för att kunna liksom bolla och att prata om min forskningsämne med någon. Så det hjälper väldigt mycket och det är jättekul. Mm. Jättegivande.
Mm.
Så förra veckan så gick jag runt Hornstull med en student och kollade vi på liksom hur jag hade förändrat och vad hon skulle kunna fokusera på, hennes frågor, hennes intresse.
Mm.
Och sånt tycker jag jättemycket om.
Mm.
Ja. Men så annars är det mycket, är det väldigt ensam. Och jag har liksom vant mig med det.
Mm.
Jag skulle inte ens kunna tänka mig att jobba på ett kontor och ha en massa möten med idag. Så det är också, det är en grej liksom, du måste vara tyst för att kunna jobba också för att så det känns också att det är bara liksom hur det är. Och jag har vant mig med det, tror jag.
Men har du alltid liksom gillat att jobba på det sättet ensam, eller har du fått lära dig det nu när du doktorerar?
Ja, absolut. Jag har blivit en supernerd. Jag tror jag var liksom väldigt extrovert. Och så nu skulle jag nästan säga jag är introvert.
Mm.
Och så man måste vara lite så.
Mm.
För liksom, jag hinner inte att vara supersocial längre. Och det kräver väldigt mycket. Liksom. Mm. Och man gör något som andra inte förstår.
Mm.
Så om liksom, det kan också, nej, jag vet inte, ibland förstår jag inte hur andra uppfattar liksom PhD life.
Mm.
Men alla andra doktorander förstår varandra väldigt bra.
Mm.
Mm. Ja.
Ja. Jag tänker också så här, tänker på att jag relaterar ändå till att hålla på med någonting som andra inte förstår genom konst.
Mm.
Jag tänker att du också kan relatera till det.
Absolut.
Att så här, folk förstår inte varför i all världens namn har du valt att hålla på med det du håller på med. Så här, och sen behöva typ att, hopplösheten när en ska försöka förklara vad det är. Och så kommer folk med förslag och pratar och frågar att man bara, fast stopp, nej, bara ja, du vet, så här.
Ja.
Så det kan jag nog relatera till ganska mycket. Men som sagt, då är det ju också så här att det finns ett sammanhang och andra människor att prata om.
Ja, för då är man ju fler människor i samma projekt, ja, liksom. Medan du är typ ensam i ditt projekt.
Mm. Och det är inte så ofta att doktorander bland varandra är jätteöppet.
Mm.
Om det känns ändå kompetitivt.
Mm.
Mm.
Vilket är jätte synd.
Mm.
Inte så mycket liksom på väldigt svårt. Det är väldigt liksom nej, jag vet inte. Det är inte kompetitivt liksom. Det är inte så att jag kommer att publicera något som är competitive.
Ja, alltså, mot någon
annan. Men det är mer att jag behöver vi alla behöver klara det. Jag vet inte.
Alltså som att man att alla gärna vill ge intryck av att de har kommit långt och ligger bra till. Är det liksom det du menar? Att det,
ja, fast alla vet att det är jobbigt.
Mm.
Men det är inte så ofta att vi går in i det.
Nej.
Mm.
Alltså, men nu faktiskt under coronaperioden har det varit nästan för mig bättre med liksom min liksom sociala interaktion med andra doktorander. Mm. Att nu möter vi varannan vecka.
Mm.
En timme liksom lunch och så pratar vi om saker. Jag heter liksom PhD Council. och jag har blivit PhD representative i liksom, ja, i skolan, liksom på högre plan.
Mm. Mm.
Och så känner jag mer engagerad.
Mm.
Och så ibland har vi AV online. Mm. Så det känns ändå att jag kommer liksom närmare dem. Att vi är en bra grupp nu.
Mm.
Men det var vi ett bra gäng. Men det var vi inte, eller så gör vi inte det. Jag var inte så engagerad tidigare.
Mm. Men är det de som doktorerar då inom samhällsplanering då? Eller är det, ja.
Ja, ja. Mm. Precis. Så det finns, inom KTH finns det, jag tror, 5 skolor.
Mm.
Och så jag sitter i Architecture and Built Environment.
Mm.
Och sen har den, jag kollade upp nyligen, så det var 8 institutionen.
Mm.
Och sen finns det inom institutionen flera avdelningar.
Mm.
Och så vi alla sitter i samma avdelning.
Mm.
Ja.
Mm. Oj, undrar hur många doktorander finns det på KTH, tror du? Många.
På KTH? Ja. Ingen aning.
Många.
Jättemånga. Ja.
Spännande.
Ja.
Oh, shit. Mm. Vad heter det? Men vad är liksom näst... nu vet vi ju ungefär vart du är.
Ja.
Men vad är ditt nästa steg liksom nu i ditt doktorerande?
Mm.
Så du sa någonting om att du skulle skriva en artikel på 67 000 ord.
Ja, precis.
Och vad händer sen? liksom.
Så jag har ett år kvar.
Mm.
Alltså, och jag har 2 artiklar att publicera kvar.
Mm.
Alltså, jag håller på en nu med en.
Mm.
Och så kommer jag att skriva till den andra som är 6 000-8 000 ord. Då behöver jag skriva en abstract till den journal för att bli godkänt. Liksom. Som är bara 250 ord.
Mm.
Men det kräver liksom hela liksom, skeleton av vad artikeln kommer att handla om. Och det handlar om, eller så artikeln blir en del av en special issue i en journal. Och så special issue, den kommer att handla om the city post retail. Liksom om alla butiker kommer att försvinna, så vad har vi kvar liksom?
Mm.
Och så jag läste något om att bostadsrättföreningar vill att, att tänka mer på co-working. Co-workspaces in i byggnaden för att alla kommer att jobba hemma men inte alla har plats till liksom ett arbetsrum. Så tänker jag att liksom hur arbete kommer att vara mer liksom nära hemmet och hur det kommer att påverka detaljhandel i stort i stan.
Mm.
Någonting sånt. och så nu alltså sen kommer jag att, och båda artiklar ska bli klara innan september, det är tanken. Och så kommer jag att ha mitt final seminar i september. Och det är liksom the green light för att kunna disputera. Mm. Och så får man med liksom massa kommentarer. Så har man 6 månader för att säga att, typ liksom, att beroende lite på hur man, hur man står till. Men så 6 månader inför diskussionen.
Mm.
Och så måste man ha gjort alla sina kurser. Så jag håller på med sista kurs nu.
Mm. Hur många kurser måste man göra?
Man måste ta 60 poäng.
Okay.
Högskolepoäng. Mm. Mm. Och så nu är den sista som är Writing Scientific Articles.
Mm.
Och så oftast är det så med doktorands kurser att man kan liksom göra en del av sin forskning liksom, samtidigt.
Mm.
Så nu kommer jag att skriva en artikel med hjälp av en doktorandskurs. Så oftast blir det så att man kan fokusera på sin egen forskning. Så det är väldigt bra.
Ja, det låter ju väldigt vettigt.
Ja.
Makes sense.
Ja. Men jag har märkt att de flesta kurser är inte så krävande.
Mm.
Men faktiskt den nya som jag tar kräver jättemycket tid. Så lite mycket, men också jättekul att faktiskt lära mig något.
Mm.
Och jag kommer att presentera min forskning på fredag.
Mm.
på ett frukostseminarium.
Oh.
På svenska.
Yay!
Ja.
Spännande.
Det är jättespännande faktiskt.
Lycka till.
Tack. Mm. Ja. Och det tar jättemycket tid att förbereda en 10-minuters prestation. Liksom, jag hinner inte så mycket att faktiskt skriva mina artiklar just nu. Mm. Som pressar liksom på min medveten.
Mm.
Hey. Mm.
Men hur känner du inför att disputera då?
Mm. Och hur går det till? Ja, det vet jag inte. Jag har bara hört ordet disputera ofta och så bara, jag har vetat att det har någonting att göra med att doktorera, men jag förstår liksom inte vad det är man gör egentligen.
Alltså från liksom slutseminariet, final seminar, det är liksom största grej nästan. Mm. Så man bjuder in någon, en opponent som ska liksom granska, liksom gå igenom det väldigt liksom thorough.
Hur väljer man den personen och vem väljer den personen?
Där kan man liksom, man kan vara med, liksom studenter kan vara med i att välja den personen.
Mm.
Och i liksom i samband med handledare, alltså professorn. Och den personen ska vara att kunna ämnet, att kunna case studies, kunna vara väldigt kritiskt, men konstruktivt, typ så. Liksom bästa personen som finns.
Ja.
Typ. Men som är också lite snäll.
Ja.
Och sen får man liksom massa kommentarer, så kan man jobba med det. Och sen kommer man till en punkt, okej, men nu blir det klar. Och så finns det typ, man måste räkna med 9 veckor innan disputationen för administrativa grejer.
Mm.
Så man skickar det till någon inom institutionen eller avdelningen för en internal granskning. Och om det blir bra så kan man börja med att skicka det till tryckeri, så får man den tillbaka och sen liksom finns det massa saker. Jag har ingen aning. Jag vet inte än vad man behöver göra. Men sen och sen ska man disputera. Men man skulle, det är oftast liksom det händer väldigt sällan att någon disputerar och inte klarar det.
Mm.
Så det är nästan lite bestämt.
Mm.
Men man känner sig ändå väldigt nervös.
Ja.
För att skulle man vara den enda som inte klarar av det och står där. Och, men så finns det, så det på disputationen är det oftast inte nu med corona, men en jättefin sal men med liksom publik.
Mm.
Och så är det en person som har mer som ett samtal, som går igenom, som presenterar forskningen. Så man behöver inte göra det själv, och det är väldigt skönt. Och det är också kul att höra liksom hur den personen tar upp allting. Och sen blir det mer ett samtal. Och det kan vara ett väldigt jobbigt samtal. Men oftast är det lite mer riktigt på att, okej, men att ta fram, liksom, att lyfta vissa saker.
Mm.
Och sen finns det en jury. Och de kan också fråga saker. Det beror lite på. Och sen är det bara de former, tror jag, butiksnämnden, och ska liksom bestämma om den personen har klarat sig.
Mm.
Ja. Och så går man tillbaka till institutionen och finns det champagne och tårta.
Ja. Såklart. Bra.
Ja.
Men hur tror du det kommer kännas att vara klar sen?
Ingen aning. Då kan jag liksom stänga av gärna. Jag vet inte hur det känns. Ja, det var faktiskt min brorsa som frågade det igår kväll. Vi pratade i telefon och han var, vad ska du göra då? Jag ska ta några månader ledigt, for sure. Och sen jag håller på att köpa hus med några kompisar. Så min dröm är egentligen att köpa hus och vara där. Och liksom Till liksom fuck off. Ja. Min morsa frågade mig, ska du risa? Och jag bara, nej, vill ingenting. Ingenting, nej.
Går jag i det ett tag?
Ja, precis. Ja. Det är bra. Mm. Vet du det, tiden springer.
Ja, det gör den.
Men varför ska man doktorera?
Jag skulle nästan säga, gör inte det. Liksom, man blir deprimerad, man liksom man tycker inte längre om sina gamla vänner. Och världen i sig och allt. Liksom, man blir väldigt kritisk. Men ändå det är väldigt om man är en riktig nerd så är det väldigt kul att faktiskt jag har liksom vittnat hur jag har blivit liksom bättre på att argumentera, att förstå saker, att liksom att min hjärna har utvecklat sig. Mm. Och det är väldigt kul. Och att bli liksom en expert på någonting. Det är lite så att man förlänger sin studietid på något sätt. Fast mycket mer stress och oro. Men inte som en vanlig liksom kontorjobb. Så man delar in sin egen tid och kan ta det liksom. Det är lite mer flexibelt. Mm. Och det finns vissa som striver efter en akademisk karriär.
Mm.
Men det finns jättelite jobb faktiskt. Mm. Så det måste vara något som kommer från in i sig.
Mm.
Annars blir det, man måste gilla ämnet väldigt mycket. Annars blir det katastrof. Mm.
Men hur känner du då? Skulle du vilja fortsätta inom akademien sen?
Kanske. Det här, jag har alltid sagt att nej, jag skulle inte göra det. Eller så hela grejen, hela processen med att publicera, det är så liksom fruktansvärt.
Mm.
Att det handlar inte om resultat, det handlar mer om hur man skriver, vad man publicerar och det är ingen som läser det. Liksom, så hela poängen är lite. Men ändå. Jag vet inte. Men kanske en postdoc som är bara 2 år. Och så kan man väl liksom känna efter. Om det är något. Och jag tycker mest liksom inom mitt ämne finns det jättemycket mer att göra. Jag vet inte om alla känner sig så. Men jag tycker att inom Stockholm är det också väldigt mycket nyfikenhet på vad, liksom, vad händer med detaljhandel, bottenvåningar, nya stadsdelar. Så det känns att det finns liksom efterfrågan också. Som kan vara liksom anledningen. Men om man avslutar med akademin efter doktoranden och så går man jobba någonstans, då blir det svårt att komma tillbaka till akademin. Så det är lite så jag tänker, om jag försätter mig en postdoc. Men samtidigt kan det också vara kul att faktiskt jobba och se hur det fungerar i praktiken.
Varför ska man inte doktorera?
För allt jag nämnde. Nej, men man måste vara liksom kunna vara disciplinerad och motivera sig själv och orka liksom. Men kanske också lite att konformera. För att man måste skriva på ett visst sätt. Man måste liksom, det finns vissa liksom oskriven regler inom akademin som är hela processen för att publicera någonting och sånt, liksom peer review. Det finns så mycket som är orättvis i det. Och man måste kunna liksom behålla liksom ork i 5 år. Så det är lite det. Men att hitta rätt supervisor kan vara svårt. Det kan vara svårt om man har, eller så skiljer sig lite. Vissa har barn Mm. Och de har väldigt bestämd tid. Okej, nu måste jag göra det här.
Ja.
Och det fungerar väldigt bra för dem.
Mm.
Men man kan ha en partner liksom, som inte förstår någonting.
Mm.
Och så kan det vara svårt att för liksom, relationen.
Mm. Mm. Bra svar. Jag tyckte verkligen att det var bra.
Om det är någon som lyssnar nu som funderar på att doktorera, vad är dina bästa tips till den personen?
Bästa tips är att inte liksom romantisera att doktorera.
Mm.
För att alla tänker det, ja, som jag sa, jättekul med alla doktorander som, men som liksom pratar, ja, det är jätteensam. Så om man inte gillar vara ensam, om man inte gillar att ta beslut själv, då blir det svårt.
Mm.
Ja, att kunna ta fram liksom ett stort projekt. Och man får mycket kritik. Liksom, man är liksom som en doktorand som känner sig liksom jättelite. Om man börjar med att doktorera tänker man att man kan hitta lösningen till liksom världens största problem.
Mm.
Och så kommer man på efter ett år, efter två år, jag kommer faktiskt inte bidra någonting. Det kan vara pyttelite.
Mm.
Men man måste tro själv att det är liksom värt för sig själv att jobba med det. Men det är inte så att en kommun ska ändra sin policy för att det finns en doktorand som har gjort en study. Mm. Det är inte så. Tyvärr.
Då vet ni det, ni som vill doktorera, att välj någonting ni är intresserade av för er egen skull, helt enkelt.
Ja,
exakt. Mm.
Mm. Det är nästan lite så. Gör det för dig själv, men inte för någon annan.
Ja, det var ett bra avslutning.
Ja, det var jättebra avslutning.
Nu måste vi ändå avrunda.
Ja.
Men tack för att du kom hit. Det var jättespännande att höra.
Jättefint. Mm,
tack själv. Jättekul att dela lite.
Mm.
Ja.
Och välbehövligt.
Ni som lyssnar, tack och hej, vi ses.
Tack och hej.
Hej då.
Du har lyssnat på Plugg 26 Plus, en podcast i samarbete med Hashtag Studietid. I studion sitter Kristine Fullman
och Sara Mörk. Vår fantastiska jingle är skriven av Sara Phyllis Brännäs. Och följ oss gärna på Instagram.
Har du frågor eller tips så kan du mejla till plugg26plus@studietid.se.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.